Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Det känns lite ovant efter en månads julledigt, Karin, att hälsa dig välkommen tillbaka till den här podden.
Ja, eller hur? Det blev ett lite längre uppehåll än vad vi hade tänkt. Men jag vet inte, det kändes som...
Nej, det var lagom, tycker jag. Det var ganska skönt.
Ja, jo.
Men komma det... lite på banan igen, ha lite mer material innan man liksom så... Det finns ju alltid en balans mellan att vara en som snackar och vara en som gör, eller hur?
Oh ja.
Jag tror att vi båda två var ganska urkramade när vi gick på jullov.
Mm.
Det brukar ofta vara så. Så är man ju i den här branschen. Och jag tänker någonstans att då får det... Då får man liksom gå och gräva lite innan man har något att skörda. Liksom.
Eller hur? Och man behöver landa lite och man behöver få ordning på och lite sådär, sätta styrfart på sin termin på något sätt.
Precis, precis. Mm. Men du, nu har vi ändå kommit en bit in på terminen. Mm. Hur känns den hittills?
Den känns bra, tycker jag. Jag tycker att jag ändå har god koll på den. Och jag tycker att jag är framförallt väldigt, väldigt glad över att jag summerade. Jag hade liksom samtal med varje elev om deras betygsprognoser. Mm, mm. Och jag gjorde klart det innan jag gick på jullov. Vilket gör att det var, liksom, det var bara att starta med året när vi kom nu. Så det var väldigt skönt.
Ja, men just det, man kan skapa förutsättningar för sig själv och ha det rätt gött. Liksom. Inte som att man gör det bara slappt, utan bara, man kan se till att man ligger i fas. Mm. Man kan liksom, sådär, jag har börjat läsa mycket böcker om sådär, du vet, liksom, sådär, ha ordning och reda runt omkring sig och liksom, sådär, strukturer för att liksom, uppleva att man får saker gjort. Jag såg något YouTube-tal om någon sådär, amerikansk armégeneral som pratade om vikten av att liksom, ja, om det är alla soldater eller vissa soldater, jag tror väl att det är alla som får lära sig att liksom bli ett bädda sängen det första man gör på morgonen.
Mm, mm.
För att då har man gjort en liten praktisk sak som motiverar en att göra en annan liten praktisk sak som motiverar en att göra en annan liten praktisk sak som motiverar en att liksom fortsätta.
Ja, men det,
och rätt vad det är så har du gjort någonting värdefullt eller liksom så. Och går du på åt helvete så har du i alla fall en bättre säng och komma tillbaka till det slutet av den.
Men
det finns en poäng med den sortens inställning, tror jag.
Ja, men jag är beredd att hålla med. Och jag tänker framförallt, eftersom jag har undervisat i grammatik i 2 av mina 3 svenskklasser nu. Under de här veckorna, de första veckorna. Och det är ju det, så, mer konkret än så blir aldrig min undervisning i grammatik. Och det är ju liksom så här, nu idag har jag lärt om substantiv. Mm. Det är väldigt skönt. Liksom, nu har jag lärt om alla deklinationer av substantivet. Det är väldigt skönt. Då kan man kryssa det i sin... Liksom. Ja,
Just, ja, men precis. Ja. Jag förstår dig. Det finns någonting så här, som att jobba i något så här ashram. Du vet. Man bara varje dag går upp 4 för att då ska jag liksom göra det här och det här.
Mm.
Då ska jag klippa gräs med en liten nagelsax. Jag vet inte. Det är den grejen. Ja. Man bara, men jag har gjort det.
Ja,
men det är bra. Det är fint. Jag känner igen den känslan. Det är gött. Jag vet inte om jag riktigt känner mig på... Jo, men lite faktiskt. Jag känner så här, men jag plockar på mig mer och mer projekt just nu. Men det är ändå så här, jag har ganska bra koll på läget. Jag känner att jag vet vad som är på gång, vad som händer.
Mm.
Allting som jag skriver upp, eller tackar jag till, hamnar i min kalender. Och kalendern ser ändå vettig ut. Jag är ganska bra på att säga nej till saker faktiskt. Det blir bättre och bättre.
Mm.
Så jag känner allmänt att jag har så här, jo, men jag vet vad jag gör, jag ligger i fas.
Mm.
Det enda som inte gör det skulle jag säga i så fall är mina studier. Jag pluggar ju någonstans på distans bara för det är kul. Tar lite olika kurser.
Mm.
Och där har jag lyckats registrera mig i alla fall i tid. Men jag har inte kommit igång riktigt. Så jag tänkte jag får väl sätta mig i helgen och sparka liv i det där, tror jag.
Ja. Det är sådana saker som man kan,
ja.
Som man kan behöva... göra. Det finns ju alltid något
att
göra.
Men jag har också faktiskt gått in, alltså just eftersom det alltid finns saker att göra, så har jag ändå gått in med inställningen att minst en av de kurserna, förmodligen 2, ska jag ändå hoppa av liksom vägen. Så att liksom, jag är ändå inställd på att så här, blir det för mycket så får jag säga nej. Liksom.
Ja. Men gud så bra.
Så. Ja,
ja,
det blir bra. Det om det. In i veckans diskussion då. Karin, vi ska prata lite effektivt här. Vi ska inte hålla på och slåsa runt.
Nej, för vi ska ju prata om effektiviseringar, tänkte vi ju.
Ja, precis.
Eller hur? För vi har ju, det har vi ju pratat om många gånger i den här podden, om tankesmedjan Balans.
Just det.
Och tankesmedjan Balans har ju nu i dagarna kommit med en debattartikel i tidningen Skolvärlden, där de går till ganska hårt angrepp mot fackförbunden faktiskt.
Mm-hmm.
Ja, för att de tycker liksom inte att fackförbunden förstår, de tycker att de är lite aningslösa när de hyllar kommuner som ger sina lärare höjda löner.
Ja, just det.
Och det där är ju någonting med det där, för att det vet vi ju att de där höjda lönerna är ju väldigt, väldigt sällan. Vi har ju höjt, våra löner i svensk skola har ju höjts väldigt mycket de senaste åren. Men budgeten eller finansieringen för de höjda lönerna är långt ifrån 100%.
Nej, visst, jag förstår det. Och konsekvensen blir, precis som du säger i rubriken till den här artikeln då, att liksom lärare betalar löneökningarna med att springa snabbare i korridorerna.
Mm.
För att det finns inte en täckning för det. Och det, på ett sätt kan det vara så här, fackliga framgångar. På ett sätt är det bara marknaden som är så.
Mm. Mm.
Alltså liksom, när det finns färre lärare att tillgå än vad marknaden behöver, så är ju lönen konkurrensmedel.
Mm.
Så är det. Och det finns ändå regler för det. Jobb inom samma kommun får inte falla lön. Alltså, det finns ju ändå sätt att reglera det här lite grann.
Mm.
Men också tänker jag så här. Vi hade den diskussionen med en person som sitter några år över mig i den organisationen jag jobbar.
Mm.
Som kommer och säger, nej men nu är det för lite, pengar. Och igen är det så här att liksom lärarlönerna har blivit för dyra. Och det är det största problemet vi har. Och så.
Mm, mm.
Och man blir så här, egentligen vad du säger är att det är lite synd att inte lärarna jobbar mer gratis.
Ja.
Och man blir så här, det där är man inte rimligt begärt av någon annan. I de decennierna som det funkade så, när man sett ett lärarjobbat, man gick in på rektorns kontor, det fanns ett färdigt lönekontrakt med en lönesiffra, för den här lönen får du, punkt slut.
Mm.
För att du ska vara glad att du får ett jobb, din jävel. Alltså, av alla år av det, det var inga problem.
Nej.
Men när villkoren är liksom annorlunda, när det är så att man lön behöver bli ett medel för att konkurrera, då är det på något sätt lärarnas fel.
Ja.
Nej,
och då ska vi betala det. Men alltså Göteborgs stad är det ju så nu. Alltså det börjar ju prata så nästan. Om man läser så står det nästan rakt ut att lönekostnaden har blivit så dyr att lärare måste göra mer än...
Ja, men precis så. För det finns inte en chans på jorden att man någon gång skulle säga att skolan är systematiskt underfinansierad.
Nej,
det får man inte säga. Nej, kan vi inte säga nej.
Nej.
Man blir så här, fast kom igen, vi här kan ändå erkänna att det är det handlar om. För liksom, betalar du för skit men förväntar dig guld, så är det någonting som är konstigt i den ekvationen.
Jo, men samtidigt, jag kan tycka så här, det här är ju en sån här grej från min skola då, att vi har en skola just nu som, eller våran skola är för tillfället då, alltså vi har, i våra salar har vi nollbyten som det heter, alltså vi utnyttjar varje sal utan paus emellan. Så det går liksom inte att få en extra sal om du skulle behöva boka två salar någon gång för att du vill dela din klass i två, så går inte det, för alla salar är upptagna i hela huset hela tiden. Och det, då kan man ju tänka sig att det är definitionen av en full skola.
Ja,
men då är det ju så att vi förlorade några elever, eller ganska många elever i den kullen som går i årskurs 3 på gymnasiet, för att då så tyckte kommunen, alltså inte vi på skolan, utan kommunen tyckte att det borde finnas ett visst antal teaterplatser, fler än vad ni har, så att ni måste öka, och ni måste öka med ett visst antal ekonomi, alltså de tyckte att vi skulle öka med ett antal platser. Problemet med den ekvationen, som vi också påpekade för dem, var att vi inte är säkra på att det finns elever som vill gå det eller som kan gå det. Och mycket riktigt så fylldes ju de här platserna med elever som inte ville gå eller som inte kunde gå eller som av olika anledningar var tvungna att sluta. Och egentligen är inte just det vårt fel, för när vi sen fick ner antalet platser som vi har i tvåan och ettan, så är det ju så att de är ju knöfulla, de klasserna. Men just i trean så är det inte så. Utan där finns det lite klasser som är lite glest befolkade. Och det där då har ju gjort att vi har nu då fått en budget för 2019 där vi innan vi har ju haft en komplicerad styrning i Göteborgs stad också, inte bara i regeringen. Och när vi väl då, den första prognosen, så gick vi 3 miljoner back i den där budgeten. Och nu har ju den här alliansen och FI och vänstern och Miljöpartiet, eller vilka det är nu som har gjort budgeten, för jag vet inte vilken jäkla konstig ohelig allians det blev. Då gick vi plötsligt 5 miljoner back i en skola som är knöfull, fast det liksom har några...
Men är det din skola som går 5 miljoner back, eller är det liksom kommunen som går 5 miljoner back?
Nej, våran skola!
Ja, tack, jag menar det. För att annars är det ju... Alltså 5 miljoner i Göteborgs stad, det är ju liksom...
Nej, men bara våran skola går 5 miljoner back. Och vi bara liksom... Ja, men okej. Okay, fast hur då? Och vad ska vi spara på? Och
ja, men det kan ju inte bero på det. Det måste bero på någon fel prognos någonstans.
Nej, men det måste väl bero på att vi får för lite pengar. Det är ju så enkelt.
Nej, men själva back... Det måste ju vara att man går... Alltså, historiskt, om man kollar på 2018, så upptäckte man ett underskott som inte visste fanns.
Nej, alltså det här... Jag vet egentligen... Alltså, och här är det ju så att de har ju fått i uppdrag att hitta mer saker som lärarna kan göra, för lärarna är de dyra och vi måste effektivisera, och vi har ju redan effektiviserat till döddagar på den jävla skolan, så jag förstår inte.
Jag förstår precis den grejen du säger, det är ju så himla typiskt hur man liksom hur chefer för olika delar blir sådär, bara, vi ska göra det här, vi ska effektivisera det här, vi ska organisera om oss så här, och så blir det att man som konsekvens slutar att liksom göra saker. Och så stod jag och jobbade, så fick vi som påbud att helt plötsligt skulle vi lägga in våra egna vikariebeställningar i ett visst bokningssystem.
Ja.
Istället för att administrationen gjorde det, eller att vi skulle lägga in våra egna pedagogiska luncher. Så. Eller att vi har en vaktmästarorganisation som kräver att man mejlar och beställer jobb istället för att det finns en person på plats som gör saker. Innan någon upptäcker att det behöver göras. Men sen, visst, jag fattar att i en sån miljö sitter folk som bara sitter och såsar också. Som är bara så jävla dyra. Men om man utgår från att folk gör sitt jobb, så är det ju ändå så att liksom, konsekvenserna, det kan ju absolut vara så här. Visst, vi har mindre personal för att vi gör bara en viss del av de uppgifterna som vi förut gjorde. Men jag menar, sådana besparingar är inte svåra att åstadkomma. Hade jag fått plocka bort 2-3 uppgifter som jag inte riktigt bryr mig om och som inte jag riktigt tycker att jag har tid med, det är klart som fan att jag kunde göra ett effektivare jobb då.
Ja.
Hade jag inte behövt, om vi ska bli superkonkreta, om jag inte hade behövt göra några kränkningsanmälningar, om jag aldrig hade behövt mejla föräldrar om saker som heter skolan, och om jag aldrig hade behövt göra några så här skriftliga omdömen och IUP-dokumentationer förutom det som jag själv är intresserad av för att kartlägga vart mina elever är och inte. Hade jag sluppit de uppgifterna, så hade jag ju lätt kunnat så här vikariera 1, 2 eller 3 lektioner mer i veckan. För att ja, jag har inte mycket annat att göra ändå. Okej, okay, soft.
Jo, men...
Då gör vi det. Men det finns en skillnad i kvalitet som man inte är beredd att diskutera. Och det är en den här grejen som jag tänker är så här. Man kan se det som att så här, ja, men det är ineffektivt. Vi måste bli spara mer. Vi måste bli så springa snabbare. Och så. Men vad är det egentligen man är ute efter? För att det blir inte bättre av att man springer snabbare. Det finns ju ingen människa som kan säga.
Nej, och det är ju det här som blir... För jag tänker ju att ibland... Jag har ju i många år blivit ganska utskälld på sociala medier och sånt där. Utav vissa lärare. Och jag har egentligen inte förstått kopplingen förrän ganska nyligen. För jag har ju alltid tyckt att den här New Public Management-styrningen av skolan är extremt tveksam. Om man nu liksom, om man undersöker sig väldigt vänligt, så tycker jag det. Samtidigt är det ju så att jag har ju under väldigt lång tid förordat, och var ganska tidig med det i Sverige, att förorda det som kallas kollegialt lärande och lärandeorganisation och liksom learning study och all den typen av, som handlar om att man, alltså ett kvalitetsarbete, att man utvecklar sin undervisning. Och alla som har lyssnat på den här podden vet att jag pratar mycket om det och varmt om det och tycker det är bra. Men det som är grejen med New Public, alltså att det finns ju en hel rad politiker som på något sätt har kopplat ihop kollegialt lärande och Michael Fullans idé om lärandeorganisation. Alltså inte Peter Senges idé om lärandeorganisation, utan Michael Fullans idé som handlar om att liksom, lärare ska ständigt vara i arbete, i lärande kring sin praktik och att man måste skapa utrymme för det och sett det som någon slags besparingsmetod. Att man, om lärare hela tiden lär sig om sin undervisning, så kan de ju lära sig vad de ska ta bort. Man bara, fast va? Nej. Så är det ju inte. Men om du kopplar ihop kollegialt lärande med, och kvalitetsarbete med New Public Management, är det ju precis exakt det du får. Och då förstår jag plötsligt varför folk har varit arga på mig. För det är ju helt idiotiskt om du kopplar ihop New Public Management med ett kollegialt lärande på det sättet. Förstår du hur jag menar?
Om man tror att syftet är att du behöver inte anstränga mig så mycket, du kan ju spara in lite på det här och det här, för de får bara lösa det själv. Det är ju bara att man liksom ber om att få vara en dålig ledare. Det är bara det.
Ja.
Det är inte liksom så mycket kollegialt lärande, så mycket som att det är ett värdelöst chefande. Typ.
Nej, men om vi ska liksom lära oss vad vi kan, att vi blir effektivare. Om jag lär mig hur jag lär ut substantiv bättre, så kan jag göra det fortare. Då sparar jag en lektion och då skulle jag kunna undervisa fler klasser i substantiv.
Men är det inte lite så något att vi blandar ihop, så vad är effektivt?
Ja, eller hur?
Att det är liksom ekonomiskt lönsamt eller att det är liksom god undervisning. För de två sakerna är inte parallella mål. Även om båda två drivs av en vilja att vara effektivare någonstans, eller hur?
Ja, eller hur?
Om det var så att jag kunde bli snabbare på att ta mig och eleverna till poängen. Bara, nu gör vi så här.
Ja.
Och jag kunde få alla förstå på halva tiden. Men fick en liten utnyttja den ökade vinsten i att liksom, förbättra min verksamhet. Eller förverkliga idéer som inte kunde göra annars.
Mm.
Där hade man ju haft något som var intressant. Men alltså, om man har liksom där idén om att liksom, nej, men jag vet inte. Det är effektivt bara att liksom, springa snabbare då. Det är inte alls samma grej.
Nej, men om du tänker så här, att vi har ju under ett antal jobbat med vår grammatikundervisning i vår skola. Och jag har ju blivit en bättre lärare i grammatik på grund av det. Och det gör ju att jag kan lära fler elever mer om grammatik. I det att de kommer längre i sin kunskap. Eftersom jag är bättre så kommer eleverna som jag undervisar längre. Och de fler där greppar mer om grammatiken. Men det går ju inte att koppla till att, ja, men vad bra, då kan du slänga in 65 elever i ditt klassrum. Eftersom du säger det så kan alla lära sig ungefär lika bra som de kunde innan du blev så bra.
Nej, precis.
Det går ju inte att koppla ihop det på det sättet. Men det är ju så jag tror att de tänker när vi går 5 miljoner i back. Att nu har du blivit så duktig lärare så att nu tjänar du så mycket. Så att då borde du kunna undervisa fler på samma nivå som du kunde innan.
Alltså, om man tänker liksom att alla där på din skola skulle höja sig till bam, liksom 14 steg högre kompetenser de skulle kunna göra med. Alltså så här, nå fler elever, liksom fler skulle nå längre. Det är inte ett argument för att så här, ja, men du slutar, nu är det lite tidigare och så tar jag fler elever eller fler grupper. Utan liksom, det är ett argument för att de eleverna kommer lära sig mer.
Ja, precis.
Det är det enda det betyder faktiskt. Det är det enda det gör.
Ja.
Har du redan lärt dig grymt att gå vidare till nästa grej, då kommer du lära dig ännu mer. Nice.
Ja.
Och det är inte så riktigt kvantifierbart och så mätbart som man vet. Liksom. Men det, vad det är man jobbar med. Liksom.
Men det måste väl vara det vi strävar efter. För att det är ju ändå så. Det tycker jag ändå att vi kan konstatera. Att det som en människa behöver kunna 2019 är ju mer än vad man behövde kunna 2000. Och ännu mer än vad man behövde kunna 1800. Och vad man behövde kunna 1900. Alltså det ökar ju hela tiden vad vi behöver kunna och vad vi behöver förhålla oss till. Och då... Och då måste ju vi bli duktigare. Men det betyder ju inte att det blir billigare.
Nej, precis. Det finns ett antagande i det där som på något sätt här haltar. Det är inte automatiskt att billigare också är bättre. Eller att det är bättre också är billigare. Det finns något i det som är ganska intressant. Och det tror jag hänger också ihop med liksom hur man allmänt pratar om det här yrket. Jag såg en lista som jag skickade till er. Jag kan lägga ut på vår podd. Som är från Max Sweeney's Quarterly... Vad är det för att... Maxine är ju den här författaren David Eggers som har startat ett skrivkollektiv. Så här är det bland annat en person som har skrivit en lista i krönikeform. Det är Shannon Reed som hon har skrivit i texten If people talk to other professionals the way they talk to teachers. Det är en ganska nice. Jag kan lägga ut den på hemsidan också. En del av mig är bara gött bitter, men det är också ganska såhär, ja, men så här, det skiftar bara karaktär som gör att man liksom förstår vad det handlar om. Första exempel är så här, a zookeeper, so you just babysit the animals all day. Och det är så här, det är någonstans bara okej, men jag förstår poängen, men liksom, om man har varit förskollärare och varje dag behöver vi sin kompetens.
So you run a ski lodge. Do you just like chill during the summer? Must be nice.
Just. Den här också är en grej. Apropå det vi pratade om just nu. Det här med att lärare förväntas jobba gratis någonstans. Eller att liksom, gör man inte det så är man en svikare. Sure, the pay is low. But I bet that the joy of putting together press releases for local events is reason enough to stick with this job and in the events division of the Chamber of Commerce. You must really believe in its mission. Men du får inte så bra betalt, men alltså det är det värt, för att vara med här för den här personen så. Och liksom, fan vad fint är det att du tror på det här och offrar det här liksom för kidsens skull. Och många av oss är ju så att vi gör vad som helst för våra elevers skull, men det får finnas en gräns, och den gränsen går någonstans när chefen utnyttjar ens godhet till att liksom spara pengar.
Ja, och det är ju ändå så. Och det är ju det som är det skeva med skolan på något sätt. Att det är ju ingen annan som behöver liksom egentligen stå. Alltså det är ju det här med att möta elevernas... Liksom, vi står ju öga mot öga med våra elever varje dag. Vi har en ganska djupgående relation till de här eleverna. Och vi måste ju vara den som liksom... Nej, men vi har inte tid att lära dig detta. För nu måste jag springa till nästa. Det tar ju väldigt mycket emot att säga det. Utan vi vränger oss gärna ett extra varv för att lösa det åt elever. Inte för att lösa det åt våra arbetsgivare. Och så länge organisationen puttar ner det till oss för lärare att lösa, så löser vi det. För att vi får ju ändå stå där med eleverna. Liksom. Det är ju vi som får...
Ja, visst. Alltså, nu när jag tänker efter så är det så här. Jag tror inte jag haft en relation den här terminen som jag har haft på mina, alltså det som jag planerat på min ordinarie arbetstid.
Nej.
Utan, jag har nog faktiskt inte en relation på hela terminen som jag planerat på ordinarie arbetstid, utan allting har legat på liksom så här, du vet, man kommer hem från jobbet eller på helgen eller så. Det är då man har tid att planera saker. För att alla andra tider äts upp av alla möjliga grejer. Jag ska ta ett exempel som jag tror kanske sammanfattar hela den här diskussionen om liksom effektivt och hur det inte blir så effektivt egentligen. För då som är ett led så har vi ett datasystem där man ska anmäla när elever är borta. Och så skickar jag till ett sms och så ska de svara på det. Nej, det är sån här. Det borde ju vara en administratör. Men nej, det är också en sån som bara, okej. Okay. Men då var det för Sverige att idag i morse 9.40, 9.39 står jag i klassrum och ska påbörja en NO-lektion. Massa kemider och snygga grejer. Fantastiskt bra moment. Liksom, jag är taggad. En minut innan, några bara börjar glida in. Då ringer telefonjäveln. Då har vi en telefon i vårt hus som vi har för att vi ska ha kontakt på det. Då ringer den från någon förälder i något parallellhus. Letar efter sitt barn som hon har fått ett sms från det här förbannade närvarosystemet. Att hennes son är borta och hon har ju släppt av sonen på skolan förut. Tidigare idag. Så hon säger, nej men det här stämmer inte. Vad är det som har hänt? Vad är det egentligen som är på gång? Vad är det som är ganska orolig? Det är klart att jag inte kan med de i alla fall någorlunda krav jag har på bemötande liksom. Du vet, bara, nej men du får ringa någon annan, hejdå. Utan det är såhär, nej men det är klart jag måste hitta i alla fall någon som vet ett nummer. Hitta nummer till huset, den klassen, börja rota runt, börja fylla blodorna. Det är 5 minuter kvar och jag inser att jag har räntat över 4 minuter i produktionen för det går 5 minuter till den. Så ger jag henne min kollegas privata mobil bara för att bli av med den. Och inser att det är inte alls en sån schysst grej att göra. Men samtidigt, jag står inte ut med att behöva liksom lägga tid på sån skit istället för att starta min lektion och ha min undervisning.
Eller
jag lovar att det är från början ett effektiviseringssätt. Men bara, vad bra, klart du ska ta det. Tänk klart vi bara kan checka i här. Vem, jävla smidigt. Och så är det så här, jo, men det förstår vem som helst att om en 10-åring försvinner så kommer föräldrarna vara sura. För något datafel har gjort för någon har checkat i fel eller någon har, du vet, eller så.
Ja.
Och så liksom, då kan man inte bara dumpa dem, men samtidigt, hur fan kan det bli min uppgift att behöva jaga runt på folk för att få kunna svara på sådana grejer? Hur är det effektivt?
Nej, men...
Det är så här...
men det är en jättebra fråga, hur är det effektivt? Och jag skulle faktiskt vilja skicka den frågan, för att det är nämligen så här, om vi ska knyta ihop det här lite, hur är det effektivt?
Ja,
så är det ju så här att vi har ju nu fått en regering, eller hur? Vi har fått en regering, det gick att få en
apropå
regering.
Apropå effektiv regeringsbildning.
Ja, apropå effektivt så tog det en stund. Men vi har fått en regering, en jättekonstig regering som ska genomföra alla möjliga konstiga saker. Det verkar som vi får betyg i år 4 och allt möjligt. Och det är ju väl värt att återkomma till. Men den här regeringen, precis som några flera år, har ju då sagt sig att de ska genomföra det som kallas kunskapsskola och i kunskapssamhället. Samtidigt, förstår du, så är det ju så att de själva är förhållandevis väldigt lågt utbildade. Det finns nämligen finns en skadlig brist på alltså akademisk nivå, skriver några forskare, alltså företrädare för stiftelsen Academic Rights Watch, som då är ju då akademiker som verkligen, men de menar på att alltså Angela Merkel är ju högt, hon är ju disputerad, har vi liksom, hur högt utbildade är våra politiker i Sverige egentligen som vill ha den här kunskapsskolan? Hur högt sätter de liksom akademisk kunskap, och har de liksom förmåga att den sätta sig in i hur man tillgodoser sig och hur man liksom skaffar sig akademisk kunskap? Det är ju, man kan skratta åt det, men när man läser alla de här effektiviseringskraven och alla budgeter och sånt, så undrar jag om de egentligen vet hur man skaffar sig kunskap. Förstår du? Alltså
ja.
Det finns...
Ja, nej, men det är en jättebra fråga. Och herregud, vad så här, det kommer att ta tid att ta mig ut den.
Ja, men det är en väldigt viktig fråga. För den här debattartikeln kom ju i Svenska Dagbladet. Och man kan skratta bort och spä på någon slags politikerförakt och sådär. Men det här handlar inte om det, utan det handlar om hur... Det tar ju tid att lära sig saker. Och ska vi lära oss saker på ett djupt sätt? Och ska vi öka i de här jävla mätningarna? Eller vi ska kunna liksom få en utbildad nation, då måste vi ju någonstans också förstå att utbildning är inte någonting som du gör med vänsterhanden samtidigt som du letar rätt på ungar som har kommit bort.
Nej. Ja, men det är precis det. Och det är där respekten som inte finns. Det är förståelsen som inte finns. Och det är detta gallfeber för mig.
Ja, och med det så har vi kickat igång den här podden.
Yes, jag är lite arg, jag är lite förbannad. Det är så det ska kännas.
Ja.
Då vet man att man är i vår podd-atmosfär då.
Ja, eller hur?
Det är kul. Du Karin, tack så mycket för det samtalet. Det känns gött att vara tillbaka på banan.
Eller hur?
Vi hörs och ses igen nästa vecka redan. Ha det gott,
hej. Hej, hej. Det här är Skolsverige. Svenska skolan.